Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
För mig har livet handlat väldigt mycket om det. Efter det att jag flyttar hemifrån till exempel, så handlar ju livet väldigt mycket om att hitta tillbaka till de här första mönstren som lades av henne och låta dem komma fram till ytan istället för mönstren som lades under de 13 kommande åren efter det att jag flyttar hem. För jag flyttar hemifrån när jag är 19, och under de här 13 åren mellan 6 och 9 så är det ett veritabelt helvete.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Veckans gäst är den enda svenska, ja, enda europé att vara på en av de 100 på Oprah Winfrey's Super Soul 100 Soul Teachers. Hon heter Gordana Biera. Hon är känd världen över för sina livsinspirerande tweets och har nu kommit ut med boken Sanningen finns inom dig. När du förändras, förändras allt. Ja, redan som liten så fick Gordana jobba med att hitta sin egen sanning inom sig. Hennes pappa var av tron att hon var ointelligent, hon var kvinna och hon fick inte läsa böcker som hon då älskade. Hennes pappa sa att det var ingen idé, för kvinnor de skulle vara i hemmet. Men hon gick sin egen väg så fort hon blev vuxen och studerade och tog magisterexamen i konsthistoria och pluggade även psykologi, kommunikation och media. Hennes följare idag på Twitter hittar man bara 2% i Sverige. För sin största publik har hon i USA, England och även Indien, för att nämna några av alla länder som hon når. Att sprida glädje och positiv kunskap är någonting som hon brinner för. Och vi pratar om hur hennes bakgrund, då pappan, hur det har påverkat henne. Men också om vad det faktiskt betyder att hitta sanningen inom sig och hur och vad det gör med dig. Och vad det gör med andra när du själv gör det. Det här blev ett otroligt intressant samtal, så det blev ganska långt, men jag hoppas verkligen ni vill lyssna på hela, för Gordana är helt fantastisk. Varmt välkommen hit, Gordana.
Tack.
Och välkommen till Stockholm.
Tack. Alltså, Stockholm är så fantastiskt. Jag älskar Stockholm.
Ja, vad härligt. Ja, för du bor ju i Malmö och nu kommer du upp till ett vintervitt, kallt, klarblått, blå himmel i Stockholm.
Fantastiskt. Jag såg soluppgången i morse och det är liksom värt allt. Man bara njuter av det. Fantastiskt.
Vad härligt. Du är inte bara här för att vara med i podden, utan du också hade en föreläsning och workshop igår kväll. Vad, för de som inte känner till vad du föreläser om, kan du berätta lite vad du pratar om igår?
Så jag pratar ju om verklighetsuppfattning. Jag pratar om hur man kommunikationen mellan den inre världen och den yttre världen, och liksom skapelsen däremellan, om man säger så. Egentligen hur vi skapar vår egen verklighet och hur vi kommunicerar med andra människor och hur vi tar emot kommunikationen från dem. Så liksom den här slutna cirkeln, och så tittar vi på delar av den, så att säga.
Ja, spännande. Vi ska prata mer om det här med självledarskap lite längre fram. Men jag tänkte vi ska gå tillbaka lite grann och se just din uppväxt. För jag tycker att det är så spännande när människor är där de är idag och var de kommer ifrån och hur det kommer sig att man är där man är idag. Mm. Och du hade ju en ganska tuff uppväxt på så sätt att din pappa var väldigt, väldigt hård. Han hade en, kan man säga, kvinnosyn.
Ja, det kan man.
Som, ja. Och på vilket sätt då som dotter kunde han vara hård mot dig just för att du var dotter?
Alltså, hans syn på kvinnor var ju att kvinnor hade inte en kapacitet att tänka logiskt som män, utan att de på något sätt var en förlängning av mannen. Så att de ska på något sätt göra det mannen bestämmer ska göras. Han hade en bild av att han hade den verkliga, nej, kanske inte den verkliga, han hade den sanna bilden av verkligheten, och allting som inte stämde överens med den var på något sätt inte rätt och måste rättas till. Och jag kan ju säga att jag hade ju inte samma bild av verkligheten som han hade. Så att han fann det hela tiden. Han hade ett behov att hela tiden rätta till mig. Så att jag skulle tänka som han. För då blev jag rätt. Och det var kanske lättare för mina bröder att göra det än vad det var för mig. Men båda mina bröder har upplevt honom likadant. De har också tyckt att han är väldigt dominerande och att han inte har varit närvarande med dem som en pappa. Utan som en diktator, helt självupptagen i sin egen värld. Och sen så ska alla då lägga sig till rätta. Men för mig, med mig var det svårare för att han kände väl av någonstans att jag var smart och intelligent och att jag ställde frågor om livet som var obekväma för honom att svara på. För att det gick emot hans tro på hur den här verkligheten såg ut.
Ja, och jag vet det här med att läsa som du tyckte så mycket om. Det fick du inte göra.
Nej, han tyckte väl att det där var lite slöseri med tid. För att jag hade ju bättre saker att göra som till exempel städa hemma och baka bröd och laga mat till familjen och lära mig sånt som jag kommer att ha nytta av i livet när jag sen gifter mig och får barn.
Ja, så det var, ja. Han ansåg att kvinnor skulle vara i hemmet, ja. Och de har ingenting där ute att göra.
Alltså,
intelligensmässigt med liksom studerandet. Och...
Oh ja, absolut inte. Och ändå så var det ju så han ställde krav på mig att jag skulle ha höga betyg i skolan. Jag kommer ihåg när jag kom hem med, på den tiden var det ju 1-5 betyg och jag hade liksom 5 i princip i alla ämnen utom matte och fysik tror jag det var. Och då hade jag 4 i de här ämnena och det första han fokuserade på var ju, varför har du 4 i de här ämnena? Liksom, men ser du inte alla de här 5:orna? Nej, det gjorde han inte, utan det var de här fokuset. Och då tänker jag så här, men han vill ju inte att jag ska läsa vidare, så varför ska jag ha de här höga betygen? Men det handlar ju om en bild utåt. Han kan ju säga, titta, jag har väldigt kloka barn och de är duktiga och ordningsamma och de klarar sig jättebra i skolan. Men sen när det väl kommer till kritan, när jag då ska leva mitt eget liv, ja, men då kan jag ju inte välja själv, utan då vill han gärna välja make, familj och liksom hur det ska se ut för mig i framtiden. Jag kan inte säga, men jag kanske inte vill gifta mig. Jag kanske vill bo ensam och sen kanske vill jag läsa och liksom pröva mig fram i livet. Då har jag ju inte han kontroll över mig. Och då betyder det att hans bild kan solkas av mina handlingar, för jag är kopplad till honom som dotter. Så han vill ju kontrollera vad jag gör för att inte hans bild ska bli liksom skum eller skuggad eller någonting.
Men det jag tycker är så fint ändå när jag läst om dig, så är det ju att du som är väldigt liten ändå hittade din egen väg, och på något sätt ändå, för som barn så tänker man att ens förälder vet ju mer än en själv. Men du hittade ett sätt att kringgå det, och jag tyckte det var så fint när jag läste att du ville läsa böcker, men att du sa på vägen hem att det tog längre tid att gå hem.
Ja.
Vad var, berätta om det?
Ja, men alltså om jag säger att jag gick hem och det var 1,5 kilometer, så kunde jag plocka upp en bok och läsa på vägen. Och då tar det ju inte de här kanske 20 minuter som det tar att gå, utan det kunde ta mig en halvtimme istället. Då gick jag och läste på vägen hem, gjorde jag detta här, för att jag kände att det gav mig lugn och ro och jag fick vara mig själv och det fanns ingen som kallade och ville ha någonting av mig, utan jag kunde göra det på vägen hem. Och då tog jag ju inte huvudvägen, utan jag tog ju småvägarna för att inte bli överkörd och så här på vägen hem.
Men den är någonstans så stark, tycker jag, att det finns någonstans en vilja och en drivkraft i dig som väldigt liten. Men på vilket sätt skulle du säga att det har påverkat dig när du har någon som lever i din närhet som där man inte kan uttrycka sig på det sättet man vill hemma? Hur påverkar det dig som när du var i den åldern?
Du menar, hur påverkade det mig att jag inte kunde uttrycka mig?
Precis.
Ja, men,
i hemmet.
Ja, nej, men det blev ju att jag blev väldigt tyst. Man skulle kunna uppfatta mig som introvert. Medan i själva verket så är ju inte att jag står ju på scen och pratar inför människor idag. Jag är överallt, jag intervjuas hela tiden och pratar hela tiden. Så att man döljer, jag dolde en stor del av min personlighet när jag var barn på grund av detta. Och det här har jag, alltså jag har ju gått och funderat på det här väldigt länge, för jag har sett det som någonting negativt i mitt liv. Fram till kanske säg 20 år sedan så tänkte jag, det var så synd om mig, för jag kunde inte uttrycka mig, jag fick inte lov att säga vad jag ville, jag fick inte bli den jag var då. Men när jag tittar tillbaks på det, så den här tystnaden och det att jag inte delade mina tankar med mina föräldrar, speciellt när jag var mindre, för man känner av det här väldigt snabbt som barn, att nej, jag kan inte dela tankarna med dem. Den tystnaden och det att jag inte delade det med dem gjorde att jag skapade ett rum i mig själv där jag kunde tänka tankarna färdigt utan att en vuxen talade om för mig hur det såg ut. Så jag fick lov att som ett barn uppleva den här verkligheten inne i mig och sätta mina egna etiketter, mina egna förklaringar och mina egna former på verkligheten som bara stannade inne hos mig. Och det kan jag säga är någonting som är min styrka idag. Jag har en klar bild av hur jag ser den här verkligheten, och när man är vuxen så påverkas man inte lika lätt av den yttre verkligheten. Man har ju lärt sig att liksom säga nej, men det här är vad jag tror på. Men som barn tar man emot allting. Man är ju som en svamp. Alla barn är detta. Alltså hjärnvågorna vibrar i en frekvens som gör att man är helt och hållet mottaglig. Meningen är ju att som barn ska man lära sig att klara sig i den här verkligheten, och därför är det naturligt för ett barn att lyssna och ta in allting. Så att om jag frågar mina föräldrar, vad tror ni, varför finns det stjärnor eller om någonting annat, och de förklarar så som de såg det, då accepterar jag deras förklaring och då utforskar inte jag det på samma sätt som jag gjorde när jag var liten.
Men jag upplever ändå att du tog hans sanning, blev inte din.
Nej.
Och det är väldigt lätt att man som barn påverkas av föräldrarna och som du säger, att man tar in det de säger och så blir det sanningen för man inte vågar. Jaha, jag kände så här, men då kanske om pappa säger så kanske det är på ett annat sätt. Men där verkar du varit otroligt medveten ändå. Ja.
Alltså det var, jag var ju inte, jag är född i Sverige, men sen så bestämde mina föräldrar sig att jag skulle bo hos min faster. Och jag var 4 månader gammal när min mamma lämnade mig hos min faster. Och min faster bodde då i forna Jugoslavien i Serbien. Så jag var hos henne från 4 månader till 6 år. Så hon var allt i mitt liv. Och det här var en företagsam kvinna. Hon hade 2 döttrar, änka, klarade sig alldeles själv. Otroligt närvarande. Alltså hon var mitt allt. Så att jag fick en helt annan förebild av vad en vuxen person är ända fram till dess att jag blev 6 år. Sen plockade de mig därifrån och sen sätts jag i förskola här i skolan. Jag kan inte ett ord svenska, men jag stoppas in där ändå. Och jag känner inte min mamma och jag vet knappt vem den här mannen är som går runt i hemmet. För jag har ju inte haft en man omkring mig. Jag har ju bott med 3 kvinnor. Eller en kvinna och 2 tjejer. För det var ju hennes döttrar. De är 10 år äldre än mig då. Så att för mig, den här frekvensen var ju väldigt udda med honom. Och jag kommer ihåg speciellt en stund. Jag är 6 år gammal och det är precis när vi har kommit hit. Och han sitter på andra sidan matbordet och vi tittar på varandra. Han pratar någonting och jag försöker berätta någonting för honom. Och han är helt självupptagen i sin egen värld. Han hör inte och ser inte vad jag säger. Jag kommer ihåg detta här som 6-åring. Att jag tittar på honom och tänker, det är något som inte stämmer här. Jag tänker den tanken och jag tänker, jag vet mer än vad han vet just nu. Och jag vet intuitivt att jag kan inte berätta detta här. Jag kan inte fråga, varför lyssnar du inte på mig? Jag vet intuitivt att jag inte kan göra detta här. Så att där tror jag tror inte att jag skapade den tilliten till min far som ett barn behöver ha för att kunna ta emot det en förälder säger är sanningen. Så därför om han sa någonting så tänkte jag vet inte om det stämmer, och så utforskade jag det själv.
Trots. Så grunden kommer ifrån egentligen i en faster. Ja. Och där säger man ju också att man skapar sin livskarta sina första 6 år.
Mm. Ja.
Och lite så kanske det var för dig. Alltså, just att det blev väldigt tydligt att det var så. Mm. Eftersom du hade tryggheten i att du såg att kvinnor kan vara på ett annat sätt. Och leva på ett annat sätt. Så det var den grunden du hade som du ändå burit med dig genom den perioden med pappa.
Absolut är det så, för att de där första trossatserna, trosystemen som man har i verkligheten, de sätts då. Utan tvekan är det så. Men sen så självklart, man är ju mottaglig för allting väldigt länge och hjärnan slutar ju inte utvecklas. Den är ju plastisk, liksom. Den kan ju utvecklas hur länge som helst. Så att, men här handlar det om att gå tillbaka och hitta de här mönstren som liksom blev fel efteråt och rätta till dem. För mig har livet handlat väldigt mycket om det. Efter det att jag flyttar hemifrån till exempel, så handlar ju livet väldigt mycket om att hitta tillbaka till de här första mönstren som lades av henne och låta dem komma fram till ytan istället för mönstren som lades under de 13 kommande åren efter det att jag flyttar hem. Mm. För jag flyttar hemifrån när jag är 19 och under de här 13 åren mellan 6 och 9 så är det ett veritabelt helvete.
Mm.
Och där sätts ju väldigt många spår liksom, och de spåren kan sen visa sig i form av mönster som kanske inte är de bästa senare i livet om man inte går tillbaka och tittar på dem. Men grunden, och det är kanske det som har gjort att jag har varit så stark, är lagd av henne utan tvekan.
Det är häftigt, för man tänker kanske inte alltid på vad som händer de där första 6 åren. Mm. Men att det är så tydligt ändå att det har en att det är en stark grund.
Men en annan sak som jag också kan ta upp i detta som har med det här, att jag under en lång period så gick jag runt och var väldigt ledsen för att min mamma lämnade bort mig. Det är ju ett trauma när man tänker att en 4 månaders baby lämnas. Då tänker man så här, om inte min mamma kan älska mig, så vem kan älska mig? Då ingen kan ju älska mig. Men tittar jag på det från ett högre perspektiv, och vi pratar verkligen från ett högt perspektiv, det är som om hon någonstans i sin andliga närvaro visste vad som var bra för mig. Så hon lämnade mig där. Och på så sätt så kan jag se det som en kärleksfull handling, men tro mig, den hjärnakrobatiken som har krävts för att komma till detta, den har varit lång och krånglig.
Det har tagit tid.
Ja, det har tagit tid, men jag vet att detta är sanningen.
Mm.
Den ultimata sanningen, om jag tittar på det från det högsta perspektivet jag kan titta på det, så vet jag att någonstans, även om hennes mänskliga, fysiska jag inte förstod vad hon gjorde, och hon gjorde för det min far sa till henne att göra, så hon överröstade sina modersinstinkter och lämnar ifrån mig när jag är 4 månader, så förstår jag att någonstans i hennes andliga liv och verklighet så gjorde hon det bästa för mig.
Men hur reagerade hon hemma när pappa var väldigt bestämd och behandlade dig på det sättet att du behöver inte, du ska ju inte plugga det här, eller du har ingen anledning att lära dig saker, för du ska ju bara vara hemma?
Alltså, hon kunde ju komma in till mig och säga, jag förstår hur du tänker, men du måste göra som han säger. Så hon liksom la sig alltid platt ner, som hundar gör när de visar magen så här. Och jag hade ju förakt för min mamma på grund av detta, för jag känner att jag är en stark tjej. Liksom, man säger inte till kvinnor på det här viset, och jag skulle vilja se henne göra det. Men jag visste att det är fel att göra det hon gör. Mm. Därför att jag hade den andra synen som jag fick då av min faster, så någonstans visste jag att det var fel, men ändå så är hon ju min mamma, så jag liksom, det finns en sån här dynamik där som är svår att liksom hantera. Och jag gick ju runt och tyckte att nej, så här, hon är en svag människa. Men idag, och det vi pratar om, att när man är i tonåren så tänker man så här, idag när jag tittar på det så tänker jag, hon gjorde vad hon trodde var rätt. Hon gjorde sitt bästa. Hade hon vetat bättre så hade hon liksom gjort bättre. Eller gjort någonting annat. Jag kan ju inte vara arg på en person som inte förstår hur man ska göra. Och sen tänker jag, hon var 21 när hon fick mig. Liksom 21 år. Det är ju, när jag tittar så gammal som jag är idag då, och tittar på detta, tänker du, det är ju bara barnet.
Mm, exakt. Och det är också det här med att man tänker om sina föräldrar att hon gjorde det som var bäst då. Därför att någonstans är det så att ibland kan ju många leva väldigt länge och skylla på sin barndom. Mm. Och det har varit tufft, men du behöver inte leva kvar i din barndom, utan där finns det också ett val att göra, att välja att se. Det är jobbigt, och man får jobba med det, som du säger själv, du har fått jobba länge med det, men du hjälper ju dig själv, för du kan ju inte förändra det som har hänt, och du kan inte förändra dem. Tror du att många fastnar i den delen, i att så här, att ja, men det var för att jag hade en jobbig barndom?
Jag tror att vi fastnar i detta här för att vi tror att livet är en raksträcka. Att det finns ett förflutet och en framtid, och det förflutna är skrivet i sten. Och den stenen är jättetung, och den släpar man efter sig. Och det stämmer inte, det är inte så det fungerar. Minnen, har jag upptäckt, är information. Men sen så har man ju känslor till de här minnena. Och det gör känslorna i detta är stenen. Men känslorna är ju någonting man upplever i nuet när man tittar tillbaka. Minnet är informationen som finns lagrad. Men känslan är någonting som väcks varje gång man tittar på det. Så kan man gå tillbaka till minnet och inte ha känslan med sig. Och titta på det bara. Så kan man hitta guldklimpar som gör att man kan liksom förändra hur man beter sig i framtiden. Det finns någon slags quantum jumping i detta här, att gå tillbaka till sitt förflutna. Som jag går tillbaka till vissa minnen som jag har haft som barn och tittat på detta här. Sådana minnen som verkligen sätter en tjock offerkofta på mig, som jag sitter med den här varma, mysiga offerkoftan som inte leder någon vart. Den leder bara ett hörn och mörker, men ändå så är den varm och gosig som man sitter med den. Ett minne finns då vi ska åka iväg. Vi ska åka till en grotta för att titta på stalaktiter. Jag tror att jag är 4 eller 5. Mina föräldrar kommer på besök från Sverige till min faster. Och alla packas in i bilar för vi ska åka iväg och titta på den här grottan och de här stalaktiterna. Men jag får inte plats i bilen för att det är så många människor som ska med där. Hela släkten ska liksom sitta i bilen. Så att min mamma säger, men hon är så liten, hon behöver inte följa med. Och så bara tänker jag, varför har det här påverkat mig så starkt att hon säger? Och jag förstår vad det är. Det handlar om att hon behöver inte mig. Jag är liksom någon slags bihang. Man kan bara lämna mig. Hon känner ändå ingenting. Hon är för liten för att känna någonting. Alltså det finns en distans som hon visar för mig i det ögonblicket. Och den har blivit någon slags template för allt annat som sker i min verklighet mellan mig och min mor. Att jag är alltid åsidosatt. Endast då hon behöver mig så duger jag. Men behöver hon inte mig, ja, men då kan jag ju sitta där. Det gör ingenting. Och det minnet har gjort att jag har känt mig som ett offer. Att jag alltid har känt att liksom jag är åsidosatt. Men sen när jag har gått tillbaka och tittat på det här minnet utan känslan av offret. Jag tar av offerkoftan och säger, vad hände egentligen i det här minnet? Jag måste gå tillbaka dit. När jag tittar på det uppifrån så ser jag att det är en liten flicka. Jag är 5 år gammal och jag får inte följa med. Vad jag gör efteråt, och det jag oftast inte, dit gick jag inte innan, utan jag stannade vid det ögonblicket och jag inte får följa med. Men vad jag gör där är att de åker iväg. Jag sitter på vägkanten med min faster utanför hennes hus och där ligger stenar och sånt där. Jag sitter där, jag är ledsen först, och så säger hon, men vi kan leka istället du och jag, för hon stannar med mig. Och då börjar jag plocka stenar och så gör jag en liten hög av stenar så här. Och sen så säger jag så här, det här är en grotta och vi ska utforska den. Så det är en liten hög, vi kan inte gå in. Men i min fantasi så utforskar vi den här grottan tillsammans, jag och hon. Och då tänker jag så här, men detta är ju inte en svag liten tjej som sitter och gör det här.
Nej, verkligen inte.
Kolla, jag har ju skapat min egen grotta och jag har liksom full kontroll över mitt eget liv. Mm. Och jag är 5 år gammal när jag gör detta. Så tänker jag, men varför har jag offerkoftan på mig? Det spelar väl ingen roll vad hon tyckte och tänkte. Vi har olika medvetandenivåer. Mm. Och tydligen så har jag mer medvetande än vad min mamma har. Jag kan ju inte döma ut henne för detta, för hon bestämmer ju inte över det. Att gå tillbaka och titta på det utan den här känslan som stoppar, där man säger, men jag är offer där, jag kan inte titta på det, det gör så ont. Lägg den åt sidan och titta på vad är det som händer. För oftast har man klarat sig ur situationer som har varit mycket jobbigare än det här. Jag är ju här, jag lever nu. Det betyder att jag klarade mig. Titta på hur du klarade dig. Titta på vad du gjorde för att klara dig. Och då hittar du guldklimparna i detta. Det är den styrkan man kan ta med sig. Det andra är bara information.
Ja, det är det där, just det där du säger, att man separerar känslan. För känslorna kan ju ställa till det så mycket för sig att vara klarsynt på något sätt. Mm. Och jag vet nog ibland när olika utbildningar, när man pratar om det med ledarskap, då kunde jag känna att, till exempel när man pratar om det med vad kan jag påverka, vad kan jag inte påverka, då var jag tvungen att ta bort känslan, så kunde jag känna mig lite kall.
Mm. Mm.
För jag är ju en känslomänniska, tycker jag själv.
Mm.
Men jag är ju inte kall.
Nej.
Jag försöker ju bara förstå.
Mm.
Och då blir det lättare när man separerar det. Men det betyder inte att jag bryr mig mindre eller känner mindre.
Mm.
Men det är för att få klarhet på något sätt. Så blev det lättare när man ställde känslorna till sidan och ser det som då i det här helikopterperspektivet, eller vad man ska säga.
Ja. Och ser det som information.
Mm.
Du säger förstå och klarhet. På engelska, när jag tänkt så här, folk säger så här, den högsta frekvensen vi kan ha är ju kärleken. Och det är en klyscha, låter det för mig som. För hur ska jag omsätta detta här i det verkliga livet? När folk säger, men du behöver bara älska dig själv. Men vad innebär det att älska mig själv? Jag vet ju inte vad är det för någonting egentligen? Så jag har ägnat väldigt mycket tankar kring detta här. Hur ska jag förstå det här? För det är visserligen en klyscha och alla människor använder det. Men någonstans är det också sanningen. Att liksom kärleken är ju det enda som håller ihop allt. Att kärleken accepterar ju allting, även det onda. Så det, naturligtvis är det den högsta frekvensen. Men för mig, förståelse ligger väldigt, väldigt högt i frekvens. För när jag förstår, då har jag lättare att finna kärleken. Förstår jag inte så kan jag ju inte finna kärleken. Så jag tänkte så här, vad är ordet förstå? På engelska är det ju understanding. Standing under what, säger jag till mig själv då. Då tänker jag, ja men standing under my highest self. Det betyder att jag förstår. När jag tillåter mitt högsta jag vara närvarande i en situation, då vibrar jag på en väldigt hög frekvens och då förstår jag. På svenska skulle jag säga förståelse handlar om att stå före. Stå före vad? Ja, men stå före mitt ego.
Mm.
Och då kan jag se klart. Står jag bakom mitt ego så kan jag inte se klart.
Och det är liksom, titta på orden också, för det blir väldigt tydligt.
Ja, men jag smakar jättemycket på alla ord. I och med att jag liksom hoppar mellan flera olika språk så blir ju orden väldigt viktiga. Och det lustiga är att i båda språken så ligger det ju väldigt nära att stå under eller stå före. Men det är stå ändå det handlar om. Och stå, vi pratade om det här innan vi startade podden, att stillheten där inne står stilla. Allt annat rör sig runt omkring oss. Hela den här fysiska verkligheten är ju som en storm runt omkring oss. Som liksom hela tiden är i rörelse. Så om du står stilla, står före ditt eget ego. Egot är ju ute i den här rörelsen hela tiden. Men du står stilla. Då förstår du. Och då är det lättare att välja. Du får flera val.
Och där någonstans känner jag att då kommer du närmare din egen sanning. Alltså det som är sant. Och när... var min upplevelse i alla fall när jag, just det med att älska sig själv, för att jag läste så mycket böcker om att älska sig själv och, och titta mig själv i spegeln, bara, ska jag älska dig? Ja, okej, hur då? typ. Men det var först när jag kom till det här var som att jag var sann mot mig själv.
Just det.
Då kände jag att när jag säger någonting nu så står jag ju för det. För att jag känner att det är det jag kan stå för och är sann i. Och då kunde jag, då kan jag säga, jag älskar mig själv.
Ja.
För att jag är ju sann i det jag känner och i det jag har.
Mm.
Och det var den stora skillnaden för mig. Och då blir det lite grann när du berättar nu med om man står framför eller bakom att jag sätter mig ju själv i det fokuset. Mm. Så då blir det ju en sann, och där är det lättare att faktiskt tycka om sig själv.
Ja, och det finns en anledning till detta, för att man vibar på en autentisk nivå.
Mm.
Att vara autentisk är oerhört viktigt för mig. Är jag inte autentisk, då betyder det att jag skapar en verklighet som inte är min. Och då kan jag aldrig känna igen mig i den, och då finner jag för många hinder i den. För det är inte, jag kan inte ansvara för den på något sätt. Så att vara autentisk, och jag vet att du frågade vad jag är nyfiken på, och jag var jättenyfiken på hur du kan vara så autentisk som du är i en värld som kräver att du hela tiden speglar tillbaka till den händelserna där ute i rörelsen. Rädslan att förlora någonting i den där världen som rör sig där ute kan stoppa en från att vara autentisk. Och jag var nyfiken på detta, för du är autentisk. Det är en framgång för mig att förstå att det är den viktigaste biten, att vara autentisk, och allt annat lägger sig till rätta sen. Även om man inte är omtyckt av alla, alla kommer inte alltid att älska en. Men om jag försöker vara till lags för alla andra, då kan ju inte jag vara autentisk. Och för mig en sån här aha moment i mitt liv vad det gäller autenticitet. Jag tycker att många av oss kan förlora sig mellan 20 och 30, så försöker man hela tiden hitta sin plats i världen och speglar sig själv, jämför sig själv med alla andra. Och man kan tappa sin autenticitet då. Men när jag fick min son, jag var 31 år gammal när han föddes, och jag kommer ihåg ögonblicket och jag tittar på honom. Han ligger i mina händer, så här, jag tittar honom i ögonen och jag tänker, oh, herregud, det här är en perfekt varelse. Alltså, han är perfekt. Jag kan inte lära honom någonting. Han är perfekt som han är. Och nu ska jag lägga på honom grejer för att han ska lära sig att hantera den här verkligheten här ute. Och så tänker jag så här, om inte jag är lika autentisk som han är just nu när jag tittar honom i ögonen, så kan jag inte vara, jag kan inte lära honom någonting. Så det tweakade mig in i, vad är autentiskt för mig? Vem är jag där inne? Hans autentiska närvaro som han inte ens var medveten om att han sände ut, för att han var ju nyfödd, triggade i mig ett sökande efter mitt autentiska jag.
Det är otroligt häftigt att höra den berättelsen, för att jag har en liknande händelse med min son. För det var när min äldsta son var 3. Så kom jag hemifrån jobbet och tyckte väl själv att jag inte hade varit mitt bästa jobb på jobbet. Mm. De andra var nöjda, men jag kände mig inte nöjd. Mm. Så jag kommer hem och är lite så här irriterad på mig själv och öppnar dörren. Och så står han där 3 år och bara sträcker ut armarna och bara, mamma, jag älskar dig. Oh. Och jag känner så här, han gör verkligen det på riktigt. Och så känner jag, men varför älskar inte jag mig? Mm. Om han ska fortsätta att vara den han är, så behöver jag hitta kärleken till mig själv.
Yes.
Och också älska mig. För annars kan jag inte ge honom det han behöver. För att jag är hans förebild. Och där började min resa.
Yeah.
I att försöka. Eller försöka att vilja älska mig själv.
Mm.
Så som han så helt uppenbart gjorde. Och som var en självklarhet.
Naturligt.
Och jag såg inte det han såg.
Mm.
Och jag tänkte, men han är min läromästare i det här.
Ja, det har, alltså jag säger det här, min son har varit min läromästare hela tiden. Han är ju 26 nu och det är fortfarande så. Alltså han tittar in i mina ögon och han vet exakt vad jag tänker. Och han kan se sprickorna, krackeleringarna, och han älskar mig ändå.
Exakt.
Han bara finns där alltid. Han kan vara arg på mig, men han älskar mig ändå.
Mm.
Och det är någonting som jag tycker att det har jag ju inte haft i min barndom, utan det har ju varit pappa arg, ja men då aktar man sig, för då duger man inte och det tar lång tid för honom att återhämta sig, och jag måste liksom verkligen bli a people pleaser för att liksom klara av att vara där och försöka bana vägen för honom, alltså stryka honom med hårs. Hos min son finns inte detta här, inte alls, inte på något sätt, han bara är.
Och jag tycker att det är så fint också att man får att vara arg.
Ja.
Därför att det är en del av vårt känslocentra. Mm. Och det vet jag ibland när jag sa till mina söner när jag blev arg, att jag älskar dig för den du är.
Mm.
Men den handlingen du valde att göra,
ja,
det är den jag är arg på.
Mm.
Inte dig som människa. För jag vet att du har ett annat hjärta eller är klokare än så här.
Mm.
Så det är handlingen som jag är arg på. Inte dig som människa, för den älskar jag.
Återigen, då är det så att du speglar den här stillheten i honom och säger att den är exakt som den ska vara. Jag älskar centrat i dig. Jag älskar vem du är här. Men rörelsen där ute, handlingarna, det är inte alltid att man plockar ut rätt handling därifrån. Och det är okej.
Okay.
Man måste ju få lov att misslyckas. Ta ut grejer som kanske inte är rätt och sen slänga tillbaka dem i den här rörelsen igen och gå tillbaka till stillheten. Men stillheten är densamma. Men nu, det är ju, alltså det, jag känner så här att ju mer jag vet vem jag är, desto mer kan jag framkalla den här stillheten i varje nöögonblick, var jag än är, utan att ens tänka på det. Mm. Och ju mer jag vet vem jag är, desto mer vet jag vem du är. Därför att jag vet att din source, din källa, är samma som min, stillheten. Sen kan jag ju vara nyfiken på vad ditt ego hittar på i den här verkligheten. Den skapar ju en massa masker och grejer. Vi har alla masker. Jag har en mask som mamma, en mask som hustru, en mask som föreläsare, en mask som, och mask i det här fallet använder jag inte på ett negativt sätt, utan ett filter där jag filtrerar ut viss typ av information som behövs där ute. Som när jag föreläser till exempel, kan jag ju inte ha mamma-masken på mig. Utan då måste jag ju vara föreläsaren. Mm. När jag skriver i min bok, ja, men då är jag ju författare. Så det är ju vissa sinnestillstånd som vi använder som filter. Och många människor skulle säga att det är en mask. Men det är en positiv sådan. Det är för att du ska förstå var jag befinner mig någonstans med detta här.
För det är en sak som också hände när du var yngre i det här som jag tycker är väldigt fascinerande och väldigt fint. Det är ju att när du har vuxit upp med en pappa som har varit så auktoritär och som du säger, lite som en diktator, så träffade ju din man som du lever med idag väldigt ung.
Ja.
Och när man har en bild av en man på det sätt som du har din pappa, att släppa in kärleken från någon annan. Och du var 19.
Mm.
Ja. Vad var det som hände när han klev in i ditt liv?
Alltså, om jag säger så här, när jag tittar tillbaka på detta, jag hade ingen aning om vad visualiseringar var på den tiden. Jag hade ingen aning om vad vision boards var på den tiden. Jag hade ingen aning om affirmationer, ingenting sånt överhuvudtaget. Men jag ägnade oerhört mycket tid åt dagdrömmeri. Alltså, jag dagdrömde hela tiden. Och var det inte så att jag dagdrömde om att jag skulle sitta i ett hem med massvis med böcker där jag kunde liksom bara kasta mig i soffan och läsa hela dagen om jag kände för det. Så var det att jag drömde om vem jag skulle tillbringa min tid med. Och jag hade en sån här, nästan som om jag hade gjort en lista, fast det var ingen lista heller utan det var bara känsla av det här. Jag hade en tanke på att jag kommer aldrig att acceptera en man som inte är snäll. I min verklighet. Spelar ingen roll hur bra han än verkar. Men ser jag att han inte är snäll, då är det inte en man som jag vill leva ihop med. Och sen tänkte jag inte på en man att leva ihop med, utan någon som kunde vara min vän. Och jag hade ju många tjejkompisar. Men jag tänkte på en vän. Mannen som jag ska leva tillsammans med måste vara snäll. Och han måste kunna vara min vän i allting. Det betyder att han måste vara lika känslig för den här verkligheten som jag. Men det här är ju dagdrömmeri. Alltså jag hade ingen aning om att jag skulle träffa en sådan person överhuvudtaget. Men kriterierna fanns där. De har alltid funnits i mitt huvud på ett naturligt sätt. Det var inte som idag när vi gör ett vision board så sitter man och klipper och knåpar och lägger upp det och så här. Och det är jättefint, men på något sätt så hänger man upp det och så finns det där. För mig var det ett mentalt vision board och det använder jag än idag. Det finns där hela tiden. Jag har aldrig gjort ett fysiskt vision board, men i mitt sinne så lägger jag upp de här bilderna och det sker naturligt. Och det gjorde jag under hela tonårstiden. Så att alltså, jag visste när han stod i dörröppningen och jag bara såg honom. Han var ju fint förpackad för han ser ju bra ut. Så han lockade min blick dit. Hela den här, allt det här jag ville ha var förpackat i en jättesnygg.
Men var träffades ni då? Du säger att han står i dörröppningen, för det har jag läst nämligen och jag förstår inte vad den här dörröppningen var.
Ja,
var
men bara... dörröppningen är så här, nu när vi pratar om min far. Min far bestämde vad jag skulle liksom bli när jag var vuxen. Så att jag gick ut skolan med toppbetyg. Men han tyckte då att det här ska vi ju då förankra på annat sätt. Så han valde att jag skulle bli frisör. Vilket jag kommer ihåg hur ledsen jag var över detta här. Och jag försökte prata med min mamma om det här. Hon tyckte nej, du måste göra som han vill. Jag protesterade mot detta här. Och jag var hemma ett helt år efter nian. Med toppbetyg sitter jag hemma ett helt år efter nian. För jag vägrar göra det han vill att jag gör. Och sen till slut så tänker jag, men jag kastar ju bort mitt liv. Det är väl bättre att ha någon utbildning än ingen alls. Så jag accepterar detta här. Jag börjar på frisörutbildningen. Och det roliga var, det var jättekul. Och på något sätt, jag är ganska händig. Så jag blev jätteduktig frisör. Fick jobb på det bästa stället i stan. Och liksom hade kunder hur många som helst. Och precis när jag hade slutat min utbildning, då var jag 19 år gammal. Det var bokstavligen precis efter det. Jag åkte på semester och kom tillbaka brunbränd. Och i augusti, 31 juli var det faktiskt, så stiger han in. Han har precis spelat tennis och han bokar tid. Och jag ser honom med, alltså jag tittar inte rakt på honom utan snett så här, du vet. Jag ser att han står i dörröppningen och där, när han står där i dörröppningen, så tänker jag, där är han. Alltså, exakt detta här, där är han. Jag har tänkt på den här saken väldigt länge och förstått att det är någon slags själslig koppling. Som om vi har levt liv tillsammans tidigare och jag kände igen honom i det här livet, där är han. Och jag bara ser honom så. Han bokar en tid och går därifrån och jag tänker, vad? Han försvann ju ur mitt liv, men där var han och han försvann. Och sen 20 minuter i 4 står det Gregor på min lista och det är han. Han dyker upp hos mig, jag klipper honom. Det blev den sämsta klippningen ever för jag var inte alls fokuserad. Och efter det har vi hållit handen sen 1985.
Det är en otroligt fin historia.
Mm.
Och också att, det här med att man har en bild inom sig istället för att du lägger på minnet det som pappa är. Mm. För det är väldigt många som fastnar vid det man har vuxit upp med. Har man haft en pappa som har varit bestämd så blir det automatiskt att man hamnar i samma situation igen när man lever med någon. Mm. Men du hade ju så tydligt gjort det och kände, det känns nästan som att du kände en trygghet i honom när du såg honom.
Ja, det gjorde jag. Och det är ju så här, många väljer motsatsen.
Mm.
Men jag känner inte att jag har gjort det därför att min man har väldigt hög integritet och han är väldigt bestämd. Men samtidigt så har han den här sidan där han är snäll, så jag kan också ha hög integritet och vara bestämd. Snällheten gör ju att vi kan skifta rollerna. Jag kan bestämma och han kan bestämma. Vi samarbetar väldigt väl på grund av detta. Så jag hade ju kunnat välja motsatsen och liksom hitta någon som låter mig bara bestämma hela tiden. Men då hade ju inte jag trivts i detta här. Så på något sätt så kändes det att det här var... Sen det är klart att alla människor har ju liksom upp och ner i sitt liv. Det är ju inte så, när jag säger att vi har hållit handen, det har vi. Och kärleken har alltid funnits där. Men alla människor går igenom liksom faser där de är mer kopplade till varandra och mindre kopplade till varandra. Vad jag och han har gjort som har varit unikt, och det vet jag nu, kan inte säga det när jag tittar tillbaka på det, är att vi har inte hållit fast varandra i det förflutna. Så att jag menar, jag var ju bara 19 när jag träffade honom. Och när man är 19 så är man på ett sätt. Man har dagdrömmar om en sak. Han har låtit mig bli den jag är i nuet utan att hålla fast mig i hur jag var tidigare.
Mm.
Och jag har gjort samma sak med honom. Så att vi har liksom, och jag känner att det är att växa ihop. Det är att inte hålla fast vid det förflutna. Vet, jag har ju sett par som ältar någonting som hände när de gick i högstadiet. Liksom, det spelar väl ingen roll. Släpp det för gott. Det är jättetungt att bära. Släpp det. Det är mycket lättare. Att förlåta varandra för det man tyckte var jobbigt. Jag kan ge dig ett exempel på en sån sak. När vi träffades precis då jag var 19 och jag hade precis fyllt 20. Min första jul hemifrån. Jag hade knappt några möbler i hemmet och min man då, Greger, han hade ju bokat någon resa så han stack iväg. Och han var borta över julen och han var borta över nyår. Och det här, alltså, vad jag ältade detta här. Åh, det var ju så hemskt. Alltså, vi har firat varenda jul tillsammans efter det. Men ändå under de första 10 åren så ältade jag det här. Att jag var ensam över julen. Och ändå så bestämde jag mig bara så här, nej, det här är... Varför håller jag fast? Alltså track record säger ju att han är ju här hela tiden. Och även om han inte skulle vara här, så vad spelar det för roll? Så att liksom att släppa någonting som man är van vid att älta. Att släppa någonting som man är van finns i ens förflutna. Titta på det igen och säga, men so what? Du hade det jättekul. Du satt på golvet åt jordnötter och kollade på film. Det var väl bra det också.
Och just kunna släppa taget om det där som rör sig där ute, även om det ligger bakom.
Exakt.
Så finns det en risk att jag håller fast för det som skapar kaoset igen. Istället för att försöka släppa det. Och det kanske kan vara svårt ibland, men när man väl gör det, första gången när man liksom verkligen bestämmer sig för det och upptäcker alltså, och reflekterar då, när man då så här, hur kändes det? Alltså hur känns det nu när jag har liksom klarat av att släppa det? Så inser man ju så här, ja men alltså varför bär jag på det här tunga?
Ja, det känns som att verkligen släppa detta. Jag brukar prata om just det här med att släppa saker från sitt förflutna. Eller transformera dem. För att man kan ju transformera dem också och hitta guldkornen i det. När jag var barn så bokstavligen kändes det så här för mig. I skolan berättade jag ju aldrig om hur det var hemma. Det gick ju inte att göra det. Alltså, på något sätt så hade min far lyckats... Så rädsla i oss barn att om vi berättade detta så skulle liksom, du vet, myndigheterna gå in och plocka oss därifrån. Och så man var ju rädd att berätta någonting, så jag höll fasaden utåt alltid. Och för mig kändes det så att jag såg hur alla andra barnen hade vingar. Deras föräldrar hade gett dem vingar på något sätt. Så de kunde flyga och göra allt. Och jag försökte hoppa med en ryggsäck fylld med tegelstenar. Så kändes mitt liv. Liksom. Och springa lika snabbt som alla andra gör med de här tegelstenarna var ju superjobbigt. Men ändå så var jag där bland de första. Jag liksom kämpade riktigt hårt med detta. Så efter att jag fick min son, och då är jag 31, så tänker jag så här, vad fanken finns i den här ryggsäcken? Jag måste se, vad är det för stenar jag bär på? Och när jag börjar öppna den här ryggsäcken och går tillbaka i mina minnen och tittar på som det minnet jag pratade om innan med den här lilla grottan och det, så upptäcker jag att varje sten är egentligen guld. Alltså jag har guldtackor, inte guldklimpar utan guldtackor i min ryggsäck. Jag kan ju liksom sälja guldet om jag vill. Jag kan göra smycken av det. Jag kan verkligen använda det.
Mm.
Och det är att släppa taget om offerkoftan. Att släppa taget om det som gjorde ont. Och bara se, hur klarade jag mig? Vad gjorde jag? Vad var min överlevnadsteknik? För den är folk intresserade av. Och den är jag själv intresserad av. För den visar min styrka.
Och det är ju verkligen, då blir ju, dels så blir stenarna betydligt vackrare när man ser dem som guld, för det är ju också mycket lärdom i det, om man kan se det på det sättet istället. Och det blir ju också lättare. Men någonstans så var det också tidigare då, innan du fick din son, så valde du ändå liksom att flyga lite själv genom att du började plugga.
Mm.
Det tog ju en annan vändning där också.
Absolut.
Så det, du har ju liksom gått din egen väg och du har studerat, det är konsthistoria, psykologi och kommunikation för att hitta din riktning då på ett annat sätt.
Mm.
Klev du då ifrån familjen och sa, nu gör jag det här på egen hand?
Absolut. Nej, men alltså, det var ju så här att så fort jag träffade Greger, det gick väldigt snabbt mellan oss. Jag flyttade hemifrån i princip i december samma år som jag träffade honom. Vi träffades i augusti då, juli, augusti, och jag flyttade hemifrån i december och flyttade in i min egen lägenhet. Och i det ögonblicket så gjorde min far en handling som jag också uppfattade som, hur kan man göra så här mot sitt barn under lång tid? Men nu när jag tittar på det så spirituellt och andligt sett så fanns det en kärleksförklaring i det också. Och han sa så här, jag har ingen dotter längre. Jag flyttade hemifrån utan att gifta mig, och det är det värsta man kunde göra för en man som är född och uppvuxen på Balkan, så som han var uppfostrad. Inte alla är så, absolut inte. Och idag är det andra tider, det här var 1965 han kom hit. Och han tog den kulturen därifrån och höll kvar den här. Så Balkan och forna Jugoslavien har ju utvecklats, men han i sin mikrokultur håller kvar det som var från 65. Så att 1985, då jag väljer att flytta hemifrån, inte gifta mig och bo i min egen lägenhet, då säger han att jag inte längre existerar för honom. Så när grannarna frågar honom, vad är din dotter? Så svarade han, jag har ingen dotter, hon är död. Och det här tog jag väldigt hårt. Alltså.
Jag
tog,
ja, det förstår jag.
Ja. Och dessutom, jag kunde ju inte komma hem för att han låste, liksom, du får inte komma hit. Och i början så tänkte jag, jag har inga föräldrar, jag är föräldralös. För att min mamma fick inte heller komma på besök och så här. Men nu när jag tittar på det tillbaka igen, så det är ju det bästa han kunde göra, för att de här 8 åren innan vi började prata igen, då jag och Greger gifte oss, vi gifte oss 8 år efter att vi hade flyttat ihop. Det tog lång tid för oss att göra detta, det var inte viktigt. Men de här 8 åren då jag liksom slapp ha hans skugga, hans flås i nacken, gjorde ju att jag kunde hitta mina egna vägar. Och i det, precis då jag flyttar hemifrån, jobbar kanske 1 eller 2 år som frisör efter det att jag är färdigutbildad. Och jag visste ju från början att det här inte skulle vara någonting för mig. Även om jag blev duktig på det, så jag hade ju andra ambitioner för mig själv. Jag kände att jag ville utvecklas på annat sätt. Så jag söker in till Lund och söker konstvetenskap. Och liksom jag är magister i konstvetenskap. Det tog många år att bli detta. Men jag njöt av varenda sekund av det här. Jag verkligen njöt av att göra det jag gjorde. Läste allt jag ville läsa. Och det fanns ett driv i mig som är underliggande. Och jag tror att det är kopplat till de här första 6 åren.
Mm. Och där någonstans som du säger, att även om det är fruktansvärt att höra det från sin pappa.
Mm.
Så istället för att fastna i det, välja, vad gav det dig?
Mm. Det gav mig frihet.
Ja.
Och möjlighet. Och dessutom, jag behöver ju inte säga, men jag pratar inte med honom, utan utan skuld blev jag av med honom. Han tog skulden på sig på något sätt. Det är ju han som tog skulden på sig för detta här. Och nu när jag tittar tillbaka på det, alltså, från ett väldigt högt perspektiv, så förstår jag att han agerade från sitt högre jag, inte från den här egotriggade människan som han hade fastnat i här.
Och det är också det att vi kan ju välja själv, just att man, med att man väljer tankar lite grann, att antingen kan jag fastna i en tanke som är negativ, eller så kan jag välja att tänka en bättre tanke, för att jag mår bättre av det. Och också hittade i det som du sa, att det fanns ju en sanning i att det blev en frihet för dig. Mm. Även om det gjorde ont den dagen han sa det, så skapas det ju ändå en frihet. För att du väljer att ta ansvar för dina tankar och dina känslor i det.
Ja, jag behöver inte spegla dem gentemot honom. Jag behöver inte ha hans frekvens inne hos mig.
Mm.
För det är ju så här att jag brukar prata väldigt ofta om detta här, att vi skapar vår egen verklighet, och jag menar verkligen bokstavligen detta här, och det kan ju låta som svårt att förstå, men det gör vi. Jag skapar min verklighet, och det jag ser speglas tillbaks. Så soluppgången i morse, det här rummet där du och jag sitter, du, din vovve som ligger där, allt detta här skapar jag i min verklighet, i mitt medvetande skapar jag detta här. Och det är ju om man förstår att man skapar sin egen verklighet, så förstår man också att den speglar den frekvensen man har i sig. Men säg att du reagerar på någonting. Om någon skulle göra någonting som jag reagerar starkt på, så det min reaktion är egentligen, blir inte min skapelse längre, utan jag börjar skapa en verklighet som bygger på den andra personens frekvens. Det är som att jag är en fisk och där är ett bete som poppar så här, och jag väljer att ta det här betet. Sen hänger jag ju på. Vad den andra personen gör kommer jag ju hänga på så här hela tiden. Det betyder att jag skapar inte min egen verklighet. Jag är inte längre herre över min skapelse. För jag vibar på en frekvens som inte är min egen, utan någon annans. Ett svar på någon annans frekvens. Jag matchar den andra frekvensen. Och i och med att hans beten inte låg kvar längre, så kunde jag liksom balansera mig själv och säga okej, men hur vill jag ha det här? Jag behövde inte vara rädd. Om jag sökte in på universitetet, så behövde inte jag vara rädd att han skulle hänga över mig och hålla på halva natten och förklara för mig varför jag inte borde göra detta, att jag borde göra som han vill att jag gör. Jag slapp hela den biten, utan jag kunde välja mina egna saker, och blev det fel så blev det fel, då har jag bara mig själv att skylla. Jag behöver inte förklara mig för någon annan om vad jag ska göra. Och han frigjorde mig helt och hållet från detta när han sa, jag har ingen dotter längre, hon är död.
Men sen är det ju så fint, men du har ju då studerat och mycket varför du har blivit så otroligt populär världen över är ju tack vare dina tweets.
Yeah.
Och den uppkom ju egentligen inte, för att twittra var ju ingenting för dig egentligen, vad jag förstår. Eftersom det började med, var det på Hyper Island, va?
Ja, det var på Hyper Island, ja.
Och då var det liksom 140 tecken och vad jag ska skriva om då, som är värde.
Exakt. Nej, men på Hyper Island så var jag masterclass leader. Och då stod jag på scen och presenterade andra människor som skulle prata. Och jag presenterade dem, och sen när de säger någonting smart, då skulle jag ju tweeta ut. Och då hade jag ett konto som jag tweetade ut det här internt för alla som fanns på Hyper Island över hela världen, så att säga. Och varje gång jag skulle tweeta ut någonting som jag inte höll med om, så gjorde det ont i tummarna. Jag tänkte, jag kan inte tweeta ut det här, men jag fick göra det ändå. Och jag tänkte, varför har jag såna problem med detta här? Och jag insåg att jag har ju problem med detta här, för att jag känner att jag skulle kunna utveckla detta här mer, jag skulle kunna säga det på ett annat sätt, jag skulle kunna nå den här publiken på annat sätt, men här står jag som en masterclass leader och det går igenom mig, någon annans tankar måste gå igenom mig. Så jag var jättefrustrerad en av dagarna. Min mor var sjuk samtidigt och det var för många grejer som hände, så vi sitter i trädgården hemma hos oss och jag är jättefrustrerad, och min man sitter på andra sidan, så säger han, men du har ju så himla mycket tankar nu när du sitter här och pratar, istället för att säga det till mig, kan inte du tweeta ut detta här, det är ju jätteklokt det du säger. Och jag kan inte tweeta ut det här liksom, det är ju ingenting, det är 140 tecken, jag ska koka ner de här existentiella tankarna till 140 tecken. 140 tecken är ju verkligen bokstäver, mellanslag och punkt, så det är verkligen ingenting. Men jag vet inte, jag lyckades snickra ihop någonting om lycka, jag minns inte exakt vad det var. Och jag twittrade ut det. Och då var det någon i Indien som svarade på det här på en gång. Och så hade jag någon från Australien och som, några stycken från USA som bara liksom likade eller tyckte. Och jag fick en aha moment där. Det var kanske 3-4 likes. Det var ju ingenting egentligen. Men jag kände att men jag kan ju connecta med människor i hela världen som är i samma frekvens som jag. Jag måste inte åka till dem. Jag måste inte se dem i den fysiska verkligheten. Jag kan ha en kontakt med dem härifrån. Jag sänder ut och de svarar på detta här. Någonting där liksom klickade i huvudet på mig. Och sen var det det här att skriva det på engelska.
För engelska har du ofta använt dig. Ja. Du är van att använda det engelska språket. Ja. Jag vet att jag tittar mycket på regnfilmer. Men du har haft mer engelska med det länge.
Ja.
Vilket gjorde att det var hjälpen också ut.
Mm. Alltså engelskan för mig, jag förstod inte hur viktig den var förrän jag började tweeta faktiskt. Och det var ett hinder från mig. Jag hade ju den här boken i mig hela tiden. Men jag känner att min akademiska bakgrund hindrade mig från att skriva den så som den är skriven här. För jag hade känsla av att jag måste skriva den på ett akademiskt sätt. Det är de här trossystemen som man bär med sig på detta här. Och samtidigt då, engelskan är ju ett rikt språk när det gäller medvetande. När det gäller att prata om självhjälp, för den branschen har ju varit så stor i USA så länge. Så det finns väldigt många ord att välja på, det finns olika sätt att skriva om detta här. Så att så fort jag började skriva på engelska, alltså det var som fyrverkeri i mig när jag började göra det. Jag tänkte, hur kommer detta här? Så det är ju inte mitt modersmål. Varför är det så lätt för mig att göra det här? Men det bara flöt. Det blev ett enormt flöde för mig när jag började skriva på engelska. Så att under de här första 2 åren som jag då tweetade, jag kunde tweeta 12-13 gånger om dagen med helt nya tankar hela tiden. Alltså de bara flödade ur mig och det liksom bara flöt på. Och även om min publik var inte stor då, det var några tusen bara på den tiden. Nu är de ju flera hundratusen som finns där. Men då var det liksom ett par tusen som hängde på. Så kände jag ändå att jag ville liksom göra det här. Det här var min grej. Det här var precis vad jag kände. Att där kunde jag uttrycka mig helt fritt. Det fanns inga begränsningar i detta här. 2016 eller något sånt här. Strax efter det att jag träffat Oprah och varit där ute. Så kom min man ut återigen i den här trädgården. Den är magisk, den här trädgården. Det är någonting när jag sitter barfota i gräset som gör att det är så här. Och för honom är det samma sak. Så sitter vi i den här trädgården så han lägger fram ett papper, en A4-sida som är liksom fylld till hälften ungefär med text. Och jag tittar på det och tänker, men det är ju min text. När skrev jag detta, säger jag till honom. Och så säger han, ja det gjorde du under en lång period. Så men jag kommer inte ihåg att jag har gjort det här. Så det här är 8 tweets som jag har satt ihop. Och det är veckor emellan tweetsen. Men sätter man ihop dem så är det en hel text.
Och det är så coolt tycker jag. Att
ja, och jag bara tänkte, men hur i hela fridens namn? Vad är detta för någonting? Och då inser jag att liksom, jag har varit så rädd att skriva den här boken. Att universum har gett mig en genväg. Där jag kan släppa rädslan. För jag kände mig väldigt fri att uttrycka mig via Twitter. Och när jag sätter ihop texten, då har jag redan skrivit den här boken. Mm. Den finns där ute. Allt jag behöver göra är liksom samla in min egen text. Och lägga den, det var som små som Lego, som pusselbitar. Jag bara la ihop den, skrev till några meningar här och där jag kände att det liksom behövdes bättre flöde för att det skulle vara lättare för människor att läsa den. Och sen var den klar.
Det är så fint. Det är så fint också just det att man visar det här med din vänskap och att ni går bredvid varandra och lyfter varandra där ni är.
Mm.
Att han får upp ögonen på dig att det här är ju dina texter fast du är ju redan på väg i boken.
Ja,
den
och ibland,
är,
ja precis.
Den finns ju där. Men vi ska också, för du nämnde Oprah. När var hon fick upp ögonen för dig?
Det här var, alltså, jag fick ett meddelande av henne 2015, sån här direct message från henne. Och det var så roligt för jag fick det av Sherry Salata som var hennes producent och högra hand på den tiden. Skickade ett meddelande till mig via direct messages på Twitter. Och hon skrev bara en mening. When you're up to it, let's dream a little. Det var allt som stod där.
Liksom, vad tänkte du då?
Ja, men jag tänkte, vem vill inte drömma med? Det är självklart. Nej, men jag, först var jag så här, men det här kan ju inte vara sant. Alltså, det här är ju inte, det här händer ju bara inte. Men sen var det med andan i halsen. Liksom, vi måste höra av oss, vi måste höra av oss.
Inte ha bråttom.
Inte ha bråttom, precis. Och det hade vi inte, för det tog ju någon månad av zoomande fram och tillbaka med Sherry och med Oprahs team. Och vad blev det nu? I slutet på april någon gång, början på maj, eventuellt 2016, så var jag inbjuden på brunch med Oprah i USA i LA. Och vi åkte över. Och då hade hon ju, hur ska jag uttrycka detta här? Hon hade hittat 100 människor i världen, utnämnt dem till visionärer som klarar av att lyfta den mänskliga globala medvetandenivån. Och jag var en av de 100 i världen. Den enda i Europa, den enda i Sverige och i Europa. Och jag insåg inte detta här förrän jag var i LA. Liksom. Jag förstod inte hur stort det var. Jag tänkte, ja, det är ju kul, jag åker och träffar Oprah. Det var bra. Men när jag väl var i LA och jag kommer ihåg att jag står i morgon och byter om i badrummet och min man ligger på sängen och scrollar, så säger han, du måste komma hit, du måste se vilka som finns på listan. Och då börjar han nämna, det är Deepak Chopra, det är Eckhart Tolle, Marianne Williamson,
Brené Brown.
Ja, alltså alla som finns i den branschen var på den listan, de absolut bästa, och jag fanns på den listan.
Vad kände du då?
Som om jag hade fått Nobelpris i självhjälp. Ungefär så. Och så tänker jag, men jag har bara den här lilla svarta klänningen med mig. Jag borde ju köpt en festblåsa. Ja, och liksom, det var, för mig var det svårt att ta in det först. Men nu när jag tittar tillbaks på det, så var det den naturliga vägen. Det fanns ingen annan väg egentligen. Det var den naturliga vägen. För jag känner att det jag lägger ut där ute är så pass stort och kan hjälpa så pass många människor att jag förstår varför hon såg mig som att jag kan hjälpa människor på en global nivå.
Mm.
Men ibland krävs det att någon utifrån ser det. Precis som min man som kommer med mina tweets, så behövde jag henne för att tala om för mig att jag kan prata med en jättestor publik.
Och just den här känslan också av att jag tycker det är så fint från att det, du pratar väldigt fint bara, när jag hade mina, liksom den lilla publiken, att den var så viktig för att känslan av att nästan som att kan jag bara hjälpa en och få en person att lyftas i den stunden eller ge glädje eller en tanke, så är det så stort i sig. Vilket också tycker jag också det här med att vara autentisk. Att, sen är det ju jättehäftigt med opera, men du pratar lika kärt om den där lilla gruppen som du gör om den stora.
Ja, alltså när vi pratar om en liten grupp, så jag har ju en grupp människor i Nepal. Det är jättemånga. När jag tittar på hur mina följare ser ut i världen, så är det 50-50. Alltså det är 50% kvinnor och 50% män när jag tittar på västvärlden. Men just i Nepal så är det väldigt många unga killar som hänger på här. Och jag känner att jag har så mycket kärlek för detta här, för att de vill så mycket. Och Nepal, jag menar, det är ju det andliga centret på jorden. Det är ju Mount Everest och så Nepal, andligt centra i jorden, och det är många unga killar därifrån. Så det ligger mig jättevarmt om hjärtat att det finns en sån liten klick av människor som är intresserade av mina tankar kring den här verkligheten.
Och just att du ser det. Du, även om du inte ser dem fysiskt, så ser du ändå dem. För du tittar vilka som följer. Du liksom identifierar din publik som är så stor. Och den är också väldigt... Nej, men jag tycker det är väldigt fint att det inte bara liksom att man har ett behov av att nå många och att det är otroligt häftigt att komma på den här listan, utan du ser fortfarande dem där ute.
Ja, alltså absolut. Jag sa det igår i workshopen, att jag har inte förändrat mitt sätt att vara fast jag har fått den här stora publiken. Och även om jag inte hade blivit upptäckt av Oprah, så hade jag gjort det här ändå.
Mm.
Så det där är bara bonus i livet på något sätt. Jag hade ändå det är en väldigt rak, jämn väg för mig.
Och den är ju, många skulle ju bara drömma om att ens bara få säga hej till henne.
Mm.
Men att det är en, att du samtidigt tycker jag också att du faktiskt är stolt över dig själv att du är där. För det kan man också ibland glömma bort.
Mm.
att du har gjort någonting som har gjort att det är Nobelpris i självledarskap eller självkänslan. Och den är ju också viktig. För ibland kan vi glömma bort att också så här att det jag gör skillnad.
Mm.
Att också se det för att fortsätta sin drivkraft och förstå det. Det handlar inte bara om att bli lyckad i andras ögon, utan det är att känna lyckan själv i det.
Ja, alltså jag håller väldigt mycket med det. Det här gäller väldigt mycket kvinnor i vår verklighet. Jag träffade två tjejer igår som var i 17-årsåldern. Och en av dem är jätteduktig på att skriva. Men när man säger till henne, du är jätteduktig på att skriva, du kan det här, du kommer att bli författare. Så säger hon, jag har inte egentligen kan jag inte det här. Liksom hon gör sig mindre, och det är väldigt ofta vi gör oss mindre än vad vi är. Jag menar inte att vi ska skryta, men att inkorporera någonting som är en... som är meningen med ens liv. Det är som om jag skulle säga, jag har skrivit en liten bok här som, ja, du kan ju läsa den om du har tid. Istället för att säga, jag har en bok som handlar om hur du leder dig själv i din verklighet. Den har jag skrivit. Och säga det med liksom en styrka som finns här inne och vara stolt över den.
Mm.
Det är två helt olika frekvenser att vibra på. Och väldigt många unga människor vågar inte ta för sig detta och säga, men jag är duktig på det här. Speciellt om man verkligen är duktig. Hon har ju suttit i TV4-soffan, den här tjejen, och blivit erkänd som duktig skrivare. Hon var bara 14 eller 15 när hon gjorde det här. Och ändå så säger hon, ja men jag kan inte det där. Och hennes mamma säger, men du är jätteduktig. Ja men mamma, sluta med det där. Liksom, hon vill inte. Hon kan inte. Man måste få lov att äga sina styrkor utan att liksom behöva förminska sig själv för att ta hänsyn till andra människor.
Men jag kan också förstå när man behöver inte vara ung för det. För jag vet, när jag skrev boken då, Vägen till ledelse själv, så har jag varit väldigt dålig på att liksom prata om den. Eller liksom, jag har ju skrivit den för att folk, jag hoppas på att någon vill läsa den, om det kan hjälpa någon annan. Men jag har varit extremt dålig på att prata om den. Och då, då brukar jag tänka, men varför har jag skrivit den då? Ja, därför att jag hoppas på att den kan hjälpa någon annan och att den kan läsas. Men varför står jag inte för det? För det där tror jag lite grann det kommer in, så jag ska inte göra reklam för mig själv, tror jag. Lite grann att vi är lite försiktiga i det. Mer här än vad man är i USA, till exempel. Där är man ju, där unnar ju folk varandra på ett annat sätt. Det är så här, good for you, mycket mer än vad det var. Nu tycker jag det har blivit mycket bättre i Sverige, ska jag få säga. Det har verkligen blivit en stor förändring. Men det är en sån här grej som jag jobbar med fortfarande. Att vara stolt över det. Om du har märkt att det har gjort skillnad för vissa, så kanske du kan göra det för ännu fler.
Ja, och det är där det hela bottnar i det här. Jag kommer ihåg att när jag fick min bok, det var så här att Hay House gav ju ut min bok då, direkt efter hela den här, jag tror 2017 är min bok utgiven, så att Hay House gav ut boken. Och innan de gjorde det så skulle vi välja omslag på boken, och jag kommer ihåg att de skickade 3 eller 4 förslag på detta. Och jag tittar på det här, och så föreställde jag mig att jag skulle hålla boken. Och jag höll det här förslaget de hade och stod och tittade på mig själv i spegeln med det här. Jag tänkte, men det här är ju inte jag. Jag kan inte stolt säga att jag har skrivit den här boken med det omslaget. Så jag bad min man hjälpa mig med detta. Och det är han som har designat omslaget på det här. Och när han gjorde detta, jag höll, men detta är jag. Och då kunde jag känna att jag är stolt över detta. Det kan jag stå för. Det kan ju vara samma sak med innehållet. Om man har skrivit en bok där man har lagt sig väldigt mycket till rätt för alla andra. Hur ska jag skriva för att de ska förstå det? Och hur vill de ha det där ute? Om du har en editor som sönder, du vet, editar din bok, då kan du inte heller vara stolt över den och säga det är en förlängning av mig. Jag kan säga så här, den här boken är som en andra hud. Den är en förlängning av mig. Den kommer från själen ner genom kroppen ut i den här formen som är bokform. Och jag vet att du har samma känsla med din bok. Den är en förlängning av dig.
Ja, för det går ju inte att veta vad andra behöver och förväntar sig eller vill. Det är bara antaganden, vilket är lögn. Så det enda du kan göra är att utgå ifrån dig själv.
Just det.
Och så får de ta till sig det där de är mottagliga, och det här med frekvenser. Och den är ju verkligen, och det jag tycker är så härligt med boken, om vi ska komma till den, det är ju att jag och Shannon då, som jobbar med mig, vi satt och tittade, och så Shannon var så lycklig när boken hade kommit. Hon bara, spelar ingen roll vilken sida man öppnar. Alltså det står alltså, här, och så gjorde hon, nu har jag faktiskt tagit några så här. Ja, här. om det här kommer någon text. Om du bara vill passa in, blir du en mening i någon annans berättelse. Genom att vara den du är, blir du din egen berättelse.
Yes.
Och jag bara, ja men alltså. Och då kände jag mig, ja men det säger ju så mycket på så få rader.
Mm.
Och det tycker man ska göra när man läser också. För det har du skrivit då, de här tweetsen. Och ibland har du skrivit lite längre text
till.
Under. Mm. Men det är att stanna till. Ha inte bråttom när du läser boken.
Mm.
Och sen att man kan bläddra i den. Behöver inte börja på sidan ett.
Mm.
Men om man stannar till vid den. Om jag ska passa in. Mm. Så blir det en mening i någon annans berättelse. Ja, men om jag tittar på Instagram och passar in i någon annans miljö. Det är ju inte min story. Men om jag går tillbaka till mig själv så kan jag skapa min livshistoria. Alltså att om man verkligen reflekterar kring de här raderna lite till.
Mm.
Så blir det ju ännu större. Men det var verkligen så. Vi satt bara och bläddrade och bara, här kommer en till text. Och så var ni helt lycklig. Så att den är väldigt, och jag, när du pratar om det här med akademiskt. Så här, att man ska skriva på ett akademiskt sätt. Jag vet när jag fick en recension, den var bra. Och så stod det också, den är väldigt lättläst. Och jag tyckte att det var så fantastiskt.
Yes.
Det var det finaste jag kunde höra. Och jag själv har haft svårt att läsa böcker. För jag med min ADHD har jag haft svårt att koncentrera mig.
Mm.
Så när det är för krångligt skrivet eller för fint skrivet, då tappar du mig.
Mm.
Så att om mina böcker kan vara lättlästa betyder det att väldigt många kan läsa dem.
Absolut.
Och det tycker jag är så fint med den här också. Mm. För den här kan du verkligen hitta vilken sida du än bläddrar. Nästan som man vill ha en ibland i vardagsrummet, så ibland vill man ha den på sängbordet, ibland inne på toaletten.
Som ett orakel liksom, som följer med dig.
Följa med. Ja, den är helt fantastisk. Jag hoppas verkligen, ni som inte har den, sanningen finns inom dig när du förändras. När du förändras, förändras allt.
Exakt.
Ja. Men det kommer förhoppningsvis fler böcker.
Ja, absolut. Jag är mitt i skrivandet nu till min nästa bok, så att det kommer fler böcker.
Ja, men då ska vi inte avslöja kanske. Det vi kan förstå att den kanske handlar om. För det, du brinner ju för det här med att sprida glädje och kunskap om vad det har blivit din linje sen det här tweetet egentligen, eller?
Ja, sen jag började tweeta så har det blivit. Jag har ju renodlat de här tankarna väldigt mycket. Men som jag sa innan, de här tankarna har ju funnits alltid i min verklighet.
Mm.
Jag är 11 år när jag ställer mig i fönstret och tittar ut och ser stjärnhimlen. Det är en sån här kall dag, precis, eller natt, som det är nu i Stockholm. Jag står i fönstret i Malmö och tittar på stjärnhimlen och sen stänger jag ögonen. Och då föreställer jag mig stjärnorna. De ser likadana ut där inne som de gör där ute. Och jag fattar att det där ute och det här inne är samma sak.
Mm.
Det finns liksom ingen gräns. Pannbenet, men annars är det samma sak. Jag är 11 år när jag fattar det. Jag har liksom, jag kommer ihåg att jag har rysningar i ryggraden när jag ser det här. Och detta här att förstå att jag är ett med min egen skapelse. Jag är stillheten, observatören som tittar på min egen skapelse.
Mm.
Och det är det, jag går tillbaka till detta här hela tiden. Sen tittar jag på det från olika perspektiv liksom hela tiden. Men nästa bok, det är mycket med den här stillheten och rörelsen runt omkring.
Nu har vi varit inne på lite grann redan vad du var nyfiken på. Men det var...
Ja, jag var ju nyfiken på just hur du gör att förbli autentisk i en värld som kräver att du hela tiden ger svar på någonting. Och du jobbar ju inom media dessutom, så det är liksom verkligen tufft som bara den att förbli autentisk. För om det är så att du svarar fel så blir du ju liksom cancelad. Finns inte där. Hur klarar man av att vara autentisk mot sig själv, mot sina barn, gentemot det man arbetar med där ute och göra detta utan rädsla?
Ja, och det, jag är jätteglad att du ser mig så autentisk, för det är det jag har jobbat för att vara. Och det har inte alltid varit lätt eftersom jag är född. Alltså jag var ju bara någon dag gammal när jag var i tidningen första gången. Men dels så tror jag att det finns både min mamma och pappa har varit otroligt kärleksfulla individer som har sett mig för den jag är. Så att när det utifrån har pockat på så har jag ändå lite grann som med din faste kanske.
Skapat safe space där liksom.
Ja, men fast det stämmer inte riktigt överens med det jag har lärt mig om mig själv via där jag kommer ifrån.
Mm.
Men jag har absolut haft tufft med att när mycket det här med att du förväntas vara på ett visst sätt i jobbet eller jag vet när jag sökte Nyhetsmorgon så fick jag inte det jobbet de första gångerna eftersom jag gick dit för att de tyckte att jag var underhållning för mycket. Och jag var Lill-Babs dotter var det en som sa. Så att ingen kommer ta dig på allvar.
Oh, wow.
Och jag tänkte, well you're wrong.
Yeah.
Så att jag gick dit varje gång det kom en ny chef så gick jag tillbaka. Och efter 7 år så...
Det
så var det någon som såg kombinationen. Man ska inte ge sig riktigt. Och jag kan förstå den bilden också. Att det är svårt att ta in kanske i nyhetssammanhang någon som förknippas så mycket med det. Men jag såg ju mig själv som någonting helt annat. Och tror också att jag kanske lite som du har haft en tron på mig själv någonstans. Även om jag många gånger har tvivlat. Och jag har jobbat med det. Många tror att jag... ältar saker och sådär. Jag är bara så sjukt nyfiken på livet. Och framförallt är det jag tycker är coolt med mig själv. Det är att jag kan göra förändringar i mitt tankesätt. Eller hur jag agerar i vissa situationer. Så kan jag reflektera sen, vad hände då? Vilket gör att jag får ju svar på en gång.
Absolut.
För det händer ju i mig. Jag behöver inte vänta på någon annan. Och det gör ju det ännu mer spännande att utvecklas. Och i med den, från det att Filip stod 3 år gammal. Och sa att han älskar mig. Så har det varit en sån fantastiskt spännande resa. Skitjobb ibland. Alltså
absolut,
riktigt tufft. Men jag tycker att det har varit så värt det. För när du väl förstår, när du lastar av lite. Kan det kännas så här? Men det är tufft att... för väldigt många idag, jag tror idag handlar det inte bara om vi som jobbar inom media. För att med sociala medier så tror jag att lika många... där ute som inte är som vi som lever här, upplever samma sak. Och där är det för mig väldigt viktigt det här med att jag liksom begränsar. Jag är personlig men jag är inte privat.
Exakt, exakt.
Och där tycker jag att man ska respektera varandra för sitt privata. Står en skylt på en väg privat, då går du inte in där.
Nej.
Och den är jag ganska tydlig med, men jag tror att många upplever att jag är privat.
Mm.
Och det gör ingenting, men jag är personlig och för mig är det att vara sann. Och är det någon som tycker att jag inte delar med mig av det som är skit, då förklarar jag bara varför. Och sen är det upp till dig att tycka någonting annat. Men det här är vad jag tycker och vad jag känner, och vill inte du följa mig så behöver du inte göra det. Du har ett val.
Vad jag tycker är en sån här signifikant grej med det är, och det är ofta så med människor som jobbar med sig själva, är att man är nyfiken. Alltså nyfikenhet pushar alla barriärer. Nyfikenhet tillåter inte egot att låsa in ända. För om du är nyfiken, då är du ju öppen. Är du öppen så vågar du vara sårbar. Och nyfikenheten är det första steget i detta här. Folk säger till mig, men hur ska jag lära mig att vara närvarande och medveten? Och är det inte jobbigt att hela tiden vara medveten? Inte om du är nyfiken. Då är det ju liksom ett sökande i detta här. Och ett sökande är ett driv, och då blir det inte jobbigt. Om du tänker på att du ska vara närvarande och medveten hela tiden, då blir det jobbigt. För det är som att det är någonting du måste göra. Medan nyfikenheten gör det att det blir ett flow i detta här. Och jag kan tänka mig att din nyfikenhet på allting har gjort att du kan vara stilla och betrakta. Och se, spännande det där. Och sen kan du säga, det gillar jag inte. Och där är du nog ganska stadig i dig själv. Du vet detta här, du kan navigera igenom det här. Sen är du ju född i en familj där du liksom, som du säger, du är tidningarna när du är 3 dagar gammal.
Och jag tror också att nyfikenheten ändrades. Jag har nog alltid varit nyfiken sedan jag varit liten. Men när jag inte tyckte om min nyfikenhet var jag när jag var mest nyfiken på vad alla andra gjorde och varför de lyckades. Men jag var inte nyfiken på mig själv.
Ja, åh gud, ja, det är sant.
Och där är skillnaden. När jag vände min nyfikenhet in mot mig, fortfarande nyfiken på andra, som att jag är nyfiken på dig, det gör ju att jag lär mig så mycket om mig själv. Men via att jag är nyfiken på dig så behöver jag ju också känna in, vad hittar jag mig själv i det här? Just eller det. Vad kan det här ge mig? Så att vara nyfiken är ju extremt härligt, men de som bara är nyfikna på andras liv kommer inte dit.
Sant.
Utan det gäller ju att rikta nyfikenheten tillbaka till sig själv. För det är ditt liv. Och vi är ju här, och hur kan jag göra det bästa utav det?
Precis.
Genom att vara nyfiken på mig och mina behov och lära mig. Då är man nyfiken på andra.
Ja, exakt.
Så att det finns ju den, jag tror att det var det som gjorde, kanske att när jag började bli mer, när jag blev autentisk med mig själv, var när nyfikenheten riktades mot mig. Och att du som också skriver om det här med egot, att det är ingenting som är negativt egentligen. Mm. Du sätter ju dig själv i fokus. Och utifrån det perspektivet så kan det finnas där för andra.
Mm. Ja, jag har ju väldigt annorlunda syn på egot, det har jag. Egot ser jag som ett verktyg, ett neutralt verktyg. Sen att vi lever i ett samhälle som är extremt egotriggat av den negativa sidan av egot, det är ju någonting annat, där vi liksom blir fångar i egot. Egot är till för att driva dina drömmar framåt. Egot, en del av din personlighet finns i egot. Och speciellt om du har framgång i livet eller drömmar om livet, om du är en dagdrömmare och drömmer om livet. Det finns ju i egot. Din själ är här för att uppleva den här verkligheten genom dig. Mm. Och du hålls ihop av egots form, så att säga. Så länge din själ och du, ditt högre jag, är herre över egot, där du är nyfiken på dig själv inåt och säger, men varför reagerade jag så? Vad är det som gör att jag har gjort detta? Tänka inåt och se, kan jag ändra på det här? Det där kändes inte bra, hur kan jag förändra det hos mig? Inte där ute, här inne. Förändra det där. Då använder du egot som det verktyget som det var menat för. Men så fort du går utanför detta och börjar tro att du kan förändra världen där ute, att du kan förändra människor där ute, att felet sitter där ute, att det är någonting du behöver tweaka i den här stormen runt omkring dig, där du inte är stilla, då tar egot över. Jag brukar beskriva egot som ett klart glas. Din själ är vattnet i glaset. Och när din själ får lov att göra det den ska göra här, så, och använder egot rätt, då ser den ut genom glaset och den förstår att den är ett med allt det där ute. Men så fort egot tar över, där egot börjar, du utforskar världen genom rädsla, genom oro, genom stress, och många av oss får det med barndomen och tror att det är det enda sättet att utforska den här världen, genom att säga det man inte vill ha istället för att titta på vad man vill ha. Då blir det här glaset solkigt, det blir sotat. Och själen kan inte riktigt se ut. Och därför känner man sig ensam, för man tror att man är isolerad från allt. Egot gör en hinna som gör att man kan inte se ut. Och då använder egot dig istället. Som min far till exempel, hans glas var svart. Han kunde inte se utanför egot överhuvudtaget. Och för min del så handlar det om att tvätta bort den svärtan som har lämnats på mitt ego av honom, för att kunna se klart.
Perfekt avslutning. Yes. Alltså vilken fin summering det blev. Lätta bort svärtan så yes. Kan se klart. Fantastiskt fint att ha dig här. Och du är så välkommen tillbaka. Och tack för allt du gör och dina texter. Sanningen finns inom dig. Heter alltså boken. Och vi ska nu avsluta med en liten låt. Vi skulle kunna hålla på hur länge som helst till, känner jag. Men vi ska nu försöka runda av med en liten låt. Vilken låt skulle du vilja ha?
Jag vill höra Aha Lifelines.
Finns det en speciell betydelse eller är det bara att du tycker om den?
Alltså den är ju en vacker låt och Aha är suveränt. Jag är helt övertygad om att det norska vattnet är något speciellt, för de sjunger så vackert. Men Lifelines för mig, alltså det handlar om lifeline som en räddare. Att du har människor, som min man var en lifeline för mig, min son var en lifeline för mig. Men samtidigt handlar det också om min egen livslinje som dels finns i handflatan, men också min egen livslinje som jag väljer att leva. Min egen life path och lifeline. Och den låten summerar allting för mig på något sätt. Första gången jag hörde den så tänkte jag, det här är ju inte sant. Jag lyssnade så på texten. Och min man som satt bredvid mig, han var så, texten? Vilken text? Det är en jättevacker låt. Så han lyssnade inte på texten och jag lyssnade på texten. Så det var en rolig upplevelse. Men jag tycker den säger väldigt mycket om vad livet handlar om.
Mm. Då avslutar vi med den. Tack snälla för att du kom hit.
Tack, tack. Follow your life through. What do you have?
I nästa veckas avsnitt möter jag sångerskan och låtskrivaren Anna Stadling som firar 25 år. Vi pratar om hennes resa inom musiken men också hur man tar sig igenom livets utmaningar. Det är min erfarenhet av att hon och hennes man Pekka samtidigt drabbades av cancer. Två föräldrar som då drabbas samtidigt och sonen Jonte, han var ju då 5 år. Och Jonte som de kämpat så för i många år då de till slut fick adoptera honom från Sydkorea. Vi pratar också kring att vara en PF-förälder då Annas son diagnostiserats med autism. Missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.